Halleluja. Halleluja. Om man ska göra någonting så får man ju planera det innan. Så har Gud tänkt. Så han planerar vad han vill göra här i vår församling, i vår bygd och i vårt land. Och vi ska rösta om ett år, och det, du får rösta på vilket parti du vill. Ja, nästan. Men alltså, det hjälper inte vad det blir, utan de som kan göra någonting åt det här landet, det är de som är Guds folk. Och därför är det så här att Gud har planer. Man behöver dig. Jag sa det faktiskt till en man här igår på loppisen, att Gud vill ha dig. Och han väntar på att du ska säga ja. Men det är likt, så säger han till dig som är frälst. Det är ju härligt att du är frälst, och skulle du dö nu, eller vi skulle dö nu, eller Jesus komma tillbaka, så kommer vi till himlen. Men det är inte Guds plan. Gud har en plan för ett genombrott i vårt land. Och då behöver han ett Guds folk som tror på allt Guds folk, allt Guds ord. Och ställer sig i gapet och går emot djävulen. Jag hörde igår att i Jerusalem så finns det alltså palestinier, och när de kommer och så går de två och två. Och alla vet det, när de går där, de här två kommer och går där, så måste alla andra flytta på sig. Det är alltså hängivna muslimer som kommer två och två, och så går de mitt genom köpcentra eller vad det är, och liksom de bara går rakt fram, så folk flyttar sig hela tiden. Och så var jag lyssnade på Bengt Wedermalm igår. Han sa så han haft resor ner till Israel, och så han skickat ut de som varit med på hans resor två och två, och så sa han, ni går två och två, och när ni ser att det kommer två stycken där, så flytta inte på er. Utan, och tills, när de då alltså står öga mot de här två, så blir de, för att det är vi som har kraften. Det är vi som ska gå först. Det är vi som ska, vi ska inte backa. Vi ska inte vara lite snällare och så här. Utan vi ska bryta igenom. Och det är orsaken till att jag nu för tredje söndagen alltså predikar om Gud vill att du ska vara frisk. Visst är det härligt om vi blir friska allihop. Men det är inte det som är poängen. Utan det är alltså att en segerkraft. Du som kan ju lyssna på det här på gå in på och lyssna på en gång till. För alltså det här är en bibelskola, kan man säga. Som vill utrusta dig för att bli en som inte backar. Djävulen kommer att attackera dig på olika sätt när du reser upp och säger jag vill gå med Gud. Jag vill göra precis det som den helige ande säger till mig. Så kommer du få motstånd. Men han som är i er är större än den som är emot dig. Därför är det alltså, jag vill inte vara en snäll missionsförbundare. Jag älskar många i missionsförbundet, va? Eller vilket samfund, det spelar ingen roll. Utan jag vill vara en som står upp för vad Jesus vill. Och därför så är det så viktigt. Alltså. Det är ju bara så. Om människor, eller det räcker att en kommer hit och blir helad, så går ju ryktet alltså. Och sen så folk alltså åker ju över hela världen för att få uppleva ett mirakel. Och vi ska inte åka runt i världen för att hitta någonstans där de gör mirakler. Så Herre vill använda dig. Det är jätteviktigt. Det är så viktigt. I slutet på gudstjänsten idag så kommer jag inbjuda till förbön vad du än har för behov. Visst vore det härligt om alla människor som vi ber för blir helade mirakulöst. Men det är fruktansvärt om de blir helade och lever friska hela livet och sen så går de till helvetet. Alltså det finns ju ingenting som är viktigare än att människor blir frälsta. Så att om du så lyssnar på bandet eller om det är någon här idag som inte är frälst, så se till att bli det nu. Det är så många människor, både i muslimvärlden och bland människor här i Sverige, som om man tror på Gud och om man gör så gott man kan och försöker vara en god människa. Gud kan väl inte begära mer. Hoppas jag kommer till himlen. Du kommer inte till himlen. Jesus säger så här i Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern, alltså ingen kommer till Gud, ingen kommer till himlen utom genom mig. Så alltså och vi kan ju läsa i Johannes 3 om hur Nikodemus, som var en av judarnas rådsherre, han var ju alltså det andliga religiösa toppskiktet i landet som folk bugade sig för när de mötte honom. Så kom han till Jesus på natten, kvällen, vilket det nu var. Och så, för han var han förstod, det är någonting speciellt med Jesus. Vi kan läsa det i Johannes 3 kapitel. Början där. Och ni som är nyfrälsta, läs Bibeln varje dag, morgon och kväll. Bland fariseerna, alltså Johannes 3:1. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Alltså... Det var ju en ödmjuk och fin man alltså. Och han säger ju alltså, vi vet. Så det var inte bara han som visste det, utan det var fler av de här liksom höga religiösa gubbarna som alltså förstod det är något speciellt med Jesus. Så han kom egentligen liksom tala om hur bra Jesus var så här och berömde Jesus. Och Jesus han, ja, härligt, vad roligt att du tycker det om mig. Nej, sa han inte. Han sa så här: amen säger jag dig. Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus han fattar inte Ska jag gå in i mammas mage igen eller? Jesus sa: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Alltså det räcker inte att han trodde på Gud, att han kanske kunde hela då gamla testamentet utan till. Att han gjorde allt för att vara gudfruktig. Att han förstod att det var något speciellt med Jesus, det räcker inte. Du måste bli född på nytt. Du måste bli frälst. Så du som lyssnar på det här och inte är frälst, se till att du blir frälst nu. Annars går du evigt förlorad. Det hjälper inte hur väl du vill. Utan det är bara... du behöver bli frälst. Och när vi nu... du och alla ni som lyssnar, när ni blir alltså evangelister på ditt plan och ditt område, så du alltså får ha frimodighet att ta vara på tillfället och be för sjuka. Och människor blir helade bara för att Gud vill använda dig. Det står så här i andra Petrus brev, första kapitlet. Och första versen. Så står det så här. Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till de som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi, må nåd och frid ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Och det kan man bara läsa, vet du. Och så fortsätter man och läser de andra versen också. Men vad stod det då? Vad står det? Och det står så här att vi har samma dyrbara tro som Petrus. Alltså, är du frälst, så är det tro. Det är liksom inte något mänskligt. Utan alltså, när du blev frälst, så det var ju för att du trodde på Jesus. Men alltså, du har samma tro som Petrus hade. Vad gjorde Petrus då? Ja, det räckte att han gick genom stan. Så nu kommer Petrus där. Vi lägger dem skicka på den sidan utav vägen. För att nu är solen där. Så då kommer Petrus skugga och falla på dem här. Och så blir de friska. Sån tro hade Petrus. Förstår du? Det finns, vi som är hos oss som är frälsta, så finns det någonting som Gud har lagt ner. Och som djävulen gör allt för att hindra. Och att du ska dämpa dig lite grann nu. Du får inte bli extrem. Du får lugna ner dig lite grann. Det är ganska vanligt alltså när någon blir riktigt tänd för Jesus, så är det alltid någon pastor eller någon annan som säger: du får dämpa dig lite grann. Eller som bibelstudieläraren sa på lägret när jag blev andedöpt, att det går över, så han stammar lite grann. Det går över. Det har inte gått över. Ja, men det har gått lite grann upp och ner. Men jag vill att det bara ska gå uppåt alltså. Heltänd för Jesus. Gud vill ett genombrott här i de här bygderna. Eller var du än är. Alltså, egentligen är det rätt strategiskt om det mest sekulariserade landet i världen, det är Sverige. som går före när det gäller att bryta ner alla normer på det sexuella området. Alltså det Guds strategi, vet du. Det är, vet du, alltså där vill jag utgjuta min ande. Där vill jag släppa loss himmelens, öppna himmelens fönster och komma med elden över dem. Ja, men vad ska folk säga om mig då? Förstår du, alltså att du måste öppna dig. Du måste säga ja. Och djävulen försöker på alla sätt att få dig och mig att ja, han, om du nu är på väg till himlen, han kan väl acceptera det. Men alltså att om du ska bli som Petrus, det vore ju fruktansvärt för honom. Alltså. Och ändå är det så att det här finns i dig. Men som jag talade om förra gången, jag ska tala lite grann om det idag också. Det finns ju alltså det som det jag talade om förra gången, det är alltså otro. Hur alltså lärjungarna som egentligen då hade tro och de hade varit ute och de hade botat sjuka och de hade drivit ut onda andar och när Jesus skickade ut dem så sa han att jag har gett er makt över alla onda andar. Och så var det den här killen då som de inte klarade av. Och varför? För att de hade otro. Så otro är någonting som behöver knäckas. Och som man nämnde förr så säger Jesus så här. Alltså otron, enda sättet att knäcka otron, det är bön och fasta. Och det, man behöver inte göra det så, jag nämnde det förra gången, men jag vill ta upp det igen. Alltså, förstår du, om du tar en måltid i veckan där du bara går inför Guds ansikte och säger Herre, Herre, jag vill att all min otro ska knäckas. För jag har redan tron. Och det räcker om jag har tro som ett senapskorn så ska jag kunna flytta på berget. Så därför är det alltså att otron behöver knäckas. Finns något annat som kan hindra väckelse eller helande? Ja. Kan synd hindra helande? Ja, det är många som har fått förbön och så händer ingenting. Och så tänker jag, det är bara för att jag är en så stor syndare. Och så får de gå omkring med och hänger med huvudet. Och det är inte meningen så. Jag menar, du blir inte helad. Det är ingen belöning för att du har kommit upp på en så hög andlig nivå. Så nu kan jag hela dig. Det är nåd att vi blir helade. Det är bara nåd. Det är genom Jesu blod, Jesu kraft. Men det är ändå så. Synd kan vara ett hinder. Du vet den här berättelsen om Ananias och Safira. Jag behöver inte läsa hela. Ni kan läsa det i Apostlagärningarna 5 till och med 11. Men det var alltså de här två. Det var ju så de första kristna. Så många av dem så sålde de allt de här ägde. Sålde sina jordagods och så kom de med pengarna till apostlarna. Och sen då Ananias och Safira så sålde de sitt jordagods. Men så tog de undan en del av pengarna och sa ungefär alltså, det är bra att vi har lite grann liksom extra trygghet och så här. Och alltså man förstår utav den berättelsen att vara skenhelig, det är en allvarlig synd. Har du varit skenhelig någon gång? Men det är allvarligt. Det är det. Vi ser det här. Det slutar med att att båda två dog. Och alltså i församlingen när detta hände, att Ananias och Safira dog bara för att de hade inte bara ljugit för apostlarna, utan alltså som det står så hittar det. Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit inte bara för människor utan för Gud. Och de föll döda ner och blev begravna. Och så står det i elfte versen. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Och så fortsätter vi och läser. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer, och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Och de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Alltså när det finns, när det blir alltså en ande av Guds fruktan i Guds församling, som det var här. Alltså man förstod, det här, det är inget att leka med, det här med tron på Jesus. Det här är på allvar. När det kom gudsfruktan ur dem, så öppnade det dörren för väckelsen. Så det var då som genombrottet kom. Så att det blev alltså en väckelse som där alla blev botade. Så att när Guds folk är högmodiga, när Guds folk är... Nej, det behövs att man säger: Gud, förlåt mig. Gud, jag vill att du tar avstånd från synd i ditt liv. Säger, jag måste omvända mig. För det är som det öppnar dörren för att det ska flöda ifrån himlen. Det öppnar dörren för att det ska bli väckelse här i Sverige, i Afghanistan, i Dagestan, eller i Syrien, eller var vi nu är ifrån. Förstår ni? Vi ska fira nattvard här idag. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 11 och 17. Och det är Paulus som skriver. Och överskriften är: rätt nattvardsfirande. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Alltså nattvarden då. Vid måltiden tar genast var en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig och den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting, får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så ni ofta äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge föreskrift om när jag kommer. Alltså, vi firar ju nattvard på vårt sätt här. Det är lite olika i olika kyrkor. Men alltså, som det var den första när Jesus... första nattvarden, så var det ju alltså, det var ju en måltid. När de firade Herrens, det fortsatte de med då, med Herrens måltid. Och då var det alltså det slutade med att de var berusade, alltså, en del av dem. Och sen kanske de fattiga, de hade inte så mycket mat eller ingen mat. Och sen de som var rika, de kunde sitta där. Och, alltså, Paulus, han är ju upprörd över detta. Och så här, därför är det många som är svaga hos er. Och därför är det alltså flera stycken som har dött. För att det kommer en dom över er när ni lever i synd på det här sättet. Så därför är det alltså så. Sen har ju alltså då, för att inte synda på det här området med nattvarden, så har ju det på många ställen bara blivit väldigt mycket. Eller som jag har sagt någon gång förut, när jag första gången skulle leda en nattvard, så sa vaktmästaren att man ska vitskjorta när det är nattvard. Ja. Men jag hade inte det. Inte idag heller. Men alltså, förstår ni, det är inget religiöst, men det är en måltid vi har tillsammans, alltså, inför Herren. Jag ska säga lite mer om det. Men man ser det alltså att Paulus egentligen säger så här: ni som har levt felaktigt här, så en del av er, ni har dött, men vi kommer att mötas i himlen. Det såg så, eller hur? Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Alltså, det finns ju olika nivåer på att vara frälst. Det gör det. Men det finns en nivå som Herren har tänkt. Och det är alltså att nej, inte på något sätt låta synd hindra dig att leva i helandet. För det är det som är det viktiga. Det är det jag vill liksom lyfta fram här idag. Så vill Jesus bota dig om du är sjuk. Han vill befria dig om du behöver befrielse. Han vill att du ska bli frälst här idag. Så det är liksom alltså att det är från Herrens sida, så är det en öppen famn alltså. När Jesus var ute tillsammans med sina lärjungar, så kom det en spetälsk och föll på knä framför Jesus. Och så sa han att Jag får slå upp det så jag inte säger fel. Markus första kapitel. Det gäller att hålla sig till Guds ord, vet ni. 1:40. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan och han blev ren. Alltså en som var spetälsk, det var ju egentligen den värsta sjukdomen som fanns på den tiden. Alltså. Den som var spetälsk, så det smittade ju. Därför skulle en spetälsk, han skulle gå och så skulle han gå, när han, så skulle han ropa: oren, oren, oren. För att ingen skulle komma nära honom. Alltså, och så denna fruktansvärda sjukdom där det liksom att det slutar med att olika kroppsdelar försvinner. Det är ju en fruktansvärd sjukdom idag också, men det finns ju bot på ett annat, men det fanns inte då. Och så kommer han alltså och vågar, för han har hört ryktet om Jesus. Och så kommer han och så faller han på knä där. Och så säger han: Jesus, om du vill så kan du göra mig ren. Så han förstod att Jesus, han kunde det. Men det var ju om Jesus ville det. Och det är en del som tänker så idag också. Som är sjuka. Kristna som tänker så. Ja, jag vet ju att Jesus kan bota mig. Men det är inte säkert att han vill. Han vill alltid. Jesus börjar inte att diskutera med den här spetälske, utan han sa: jag vill. Men det som låg bakom, det står så här: tack Jesus. Tack Jesus. Jesus förbarmade sig över honom. Så när du är sjuk så säger inte Jesus så här: ja, du får skylla dig själv. Och du har ju synd i ditt liv, så det är väl något sånt där som ligger bakom. För det var ju så de tänkte, hade man spetälska så var det ju alltså ett Guds straff, och då kanske för någon synd man hade gjort. Jesus, han har hjärta för dig som är sjuk. Han är barmhärtig. Han har hjärta i barmhärtig. Det är alltså att man har hjärta i barmen. Han ömkar sig. Och så gjorde han alltså det som är egentligen absolut förbjudet. Jesus, det står så här: han förbarmade sig över och räckte ut handen och rörde vid honom. Alltså, förstår du? Herren är barmhärtig. Han vill röra vid det här idag. Han älskar det. Det är sant det som Guds ord säger. Att genom hans sår har ni blivit botade. Så att, och därför är det så att vi som ber för människor som är sjuka, om det är en teknik vi använder utav oss, vi har tro, vi ber och det händer, det är ingenting värt om inte vi har hjärta, om inte vi är barmhärtiga, om inte vi har hjärta för människor. Vi såg lite grann på nyheterna i morse, och det är en familj där alltså som hade två, de hade tre flickor, men två utav dem har cancer. Och har gått igenom alltså cancer behandling då. En av dem har varit tre behandlingar. Små tjejer alltså. Och hon som ledde det. Man såg vilket hjärta hon hade för dem här. Och vi som är Guds barn, vi ska ju ha hjärta för människor som är sjuka. Det är så viktigt alltså. I Jakobs femte kapitel så står det vi kan börja från 12:e versen. Framförallt mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej så att ni inte drabbas av domen. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Så att det är väldigt bibliskt att komma. Det står inte att de som är sjuka har syndat, men om de har syndat så bekänner era synder för varandra och så smörj med olja. Så att jag avslutar själva predikan här och har du en oljeflaska kan jag få den. Och i all enkelhet, om det är någon här som vill bli frälst eller vill ha förbön för att du är sjuk eller har något annat som du vill ha förbön för, så är du välkommen fram här nu. Halleluja. 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 Och ni andra var med och be och om det någon börjar lovsjunga, ta upp en lovsång, säger vad vill du?